Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Podden som drivs av Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg har gjort ett gediget arbete i att lyfta psykisk ohälsa de senaste åren. Kanske främst till ungdomar och unga vuxna, en målgrupp som definitivt behöver bryta tabut om just psykisk ohälsa. Ida och Sofie startade Ångestpodden 2015. Jag fick den stora äran att gästa det tredje avsnittet. Och nu, 6 år senare, så har de bland mycket hunnit göra över 300 avsnitt, släppa bok, gjort serien Ångestbilen på SVT, gjort projekt för att påverka politiker, föreläst, vunnit priser, blivit nominerade och innan pandemin satte stopp så var de på väg ut med en egen show. Vad har gjort mest avtryck under de här 6 åren? På vilket sätt pratar vi om psykisk ohälsa nu och då? Vilka är egentligen Ida och Sofie? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Ståhl, mer igen känd som Peter-Fia. Och välkomna Ida och Sofie. Ni är äntligen här.
Ja, tack!
Ja! Jag blev liksom helt... Att få ett sånt intro.
Ja, man blir lite
nej,
rörd.
Men det blir man. Det är stort.
Ja. Ja. Kan ni nu bara säga vem som är vem som man identifierar era röster?
Jag är Ida.
Mm. Och jag är Sofie.
Så nu har lyssnarna koll på det.
Exakt. Vi har ju båda väldigt grov dialekt. Men jag har lite mer dialekt än vad Ida har.
Ja, det är bra. Så att man ändå kan... alltså, det lustiga är ibland när man har så här poddduos och så kan jag tycka att rösterna till slut blir lite samma.
Ja, det har
men det gör liksom ingenting. För att man vaggas in i någon slags skön dynamik. I alla fall. Men okej, om vi ska börja någonstans från början. Mm. Jag fick ju som sagt en stor äran att gästa ett av era första. Och det var tydligen den allra första inspelningen.
Ja!
Ja, och den första gästen.
Oh,
ja, vi hade liksom sjukt. Släppt. Vårt första avsnitt är ju så här introduktionsavsnitt. Hej, här är vi typ.
Just det.
Och andra avsnittet var så här nyårslöften avsnitt. Att vi typ så här sa att vi hatar nyårslöften.
Ja,
och sen
det var
avsnitt 3, då var det du.
Ja, det är helt sjukt. Ja.
Och jag minns också så tydligt, vi var så små och vi var så nervösa och hade läst din blogg och vi började ju berätta, men vår bästa kompis som, alltså hon var liksom en av anledningarna till att vi startade Ångestpodden. Hon drabbades av bulimi när hon var, ja, vi var 15 år. Mm. Och sen var liksom du och din blogg ett sånt stort stöd för henne när hon var sjuk.
Gud, det är helt, det är så det svårt liksom, att förstå.
Den dagen var så här, det var jättestort för henne också. Ja. Att vi liksom träffade dig.
Jag skulle podda. Ah, jag glömmer det aldrig.
Och också då att podda var så nytt, så det fanns liksom inga poddstudios och låna. Och vi satt ju bara annars hemma och poddade med en mic. Så vi hade ju hyrt ett litet kontorsrum liksom, satt med en mic på ett bord.
i en stor, det var liksom ett stort långbord också.
Ja, det var det. Ja. Jättestor
konferens. Alltså det var liksom, ja, och jag tycker inte ändå att det var väldigt proffsigt. Jag blev väldigt imponerad och bara, men gud, här är kontorshotell. Wow. Ja, fint ska det vara.
Kanske inte sagt samma idag, men absolut.
Ja, men det var alltså, och så här, det var ju då 2015. Det har ju hänt enormt mycket för er sedan dess. Ja. Och egentligen så här, man kan ju börja, var ska man börja, tänker jag. Men framförallt, hur pratade man om psykisk ohälsa då? Och hur pratar man om det idag, upplever ni?
Alltså jag skulle säga att anledningen till varför vi ens startade Ångestpodden var ju för att samtalet var i princip obefintligt.
Mm.
Vi hade liksom inte hört knappt begreppet psykisk ohälsa när vi startade Ångestpodden. Och idag ser det ju helt annorlunda ut, verkligen.
Mm. Då var det så här, alltså det känns som att det var så, alltså så fort någon liksom öppnade på locket till ångest, psykisk ohälsa. Alltså jag kan tänka mig, alltså när du började prata om så här stress, utmattning, det var så nytt för folk att ta i sin mun.
Gud ja, och det var alltså, ju också, det var ju väldigt så här antingen eller, att antingen så här, jag som var en hälsoprofil eller är en hälsoprofil, jag fick ju massa skit för att jag pratade om psykisk ohälsa, för det får man ju inte göra om man jobbar med hälsoträning. För att då var det som att det var falskt. Att så här, du, om man pratar om god hälsa, då får man absolut inte prata om dålig hälsa, för då är det som att man inte representerar det man står för.
Ja, precis. Gud.
Så du kan liksom inte, det blir nästan att du snackar skit om träning.
Exakt.
För tränar man, då kan man ju inte må psykiskt
dåligt. Just det.
Du kan inte göra så dålig reklam på träning.
Ja, exakt. Alltså, exakt.
Ja, det är sjukt.
Men jag tänker, alltså idag, alltså det är ganska sjukt ändå vilken liksom resa, alltså psykisk ohälsa, både som begrepp och i sig har gjort de här 6 åren. Mm. Alltså nu känns det som att det skrivs i media varje dag om psykisk ohälsa på ett eller annat sätt. Alltså det vi typ pratar ganska mycket om och som vi kan uppleva, det är att så här, men media pratar om det. Men det är liksom, pratar man om det liksom kring köksborden? Pratar man i familjer om vad ångest är eller vad det är att liksom vara stressad? Och det upplever vi att man inte gör ännu. Det känns som att så här, media har hängt med och där har överanvänts nästan ordet psykisk ohälsa. Att så här, det är nästan ett urvattnat begrepp. Men har det verkligen de facto hänt någonting?
Mm. Just det. Det känns lite som att media har liksom dratt det så långt så att man liksom har börjat ha en diskussion kring, ja, men har vi pratat för mycket om psykisk ohälsa? Bidrar liksom det här ökade samtalet till att det liksom blir trendigt att må dåligt? Men på något sätt är det ju inte ungdomarna som har fått begreppet urvattnat, utan det är ju faktiskt media.
Mm.
Det kan vi känna, för att ibland när vi liksom föreläser på en gymnasieskola för elever som snart ska ta studenten, så säger de ju fortfarande att så här, tack för att ni kom hit, för det var första gången på, under hela min skoltid som vi pratade om det här ämnet.
Mm.
Så att det har ju liksom, det har hänt mycket, men inte tillräckligt.
Men, och det blir ju en sån stor klyfta däremellan. Alltså, och så är det väl kanske, om man ska nu, jag vill inte säga trend, men ni förstår att så här, det tar ju så, det är så här, en sak en trend kommer, men sen att den faktiskt blir liksom etablerad i verkligheten är ju väldigt, det tar ju tid.
Precis. Exakt.
Men då, så, vad är skillnaden också på respons när ni kommer och säger att vi representerar Ångestpodden, eller just vi lyfter och jobbar med psykisk ohälsa? Vad får ni för bemötande nu mot vad det var i början?
I början var alla så chockade typ. Ja. Alltså det var så här, det var liksom bara, va? Gör ni det? Jag vet, typ i början fick vi så någon journalist som sa till oss, bara, men ni ser så glada ut, tjejer.
Oh. Ja. Just därför.
Ja, exakt.
Precis.
Idag
blir inte folk så chockade.
Längre. Nej, alltså, inte liksom på samma sätt.
Nej.
Och det är alltså många har typ hört Ångestpodden. Mm. Alltså, alltså om man inte har lyssnat, att man kanske har hört talas om. Men har man inte gjort det, så blir man dock fortfarande chockad över namnet, skulle jag säga.
Ja.
Man blir såhär, va?
Ja, va? Pratar ni om ångest då? Eller man bara, ja.
Ja, precis.
Ganska mycket så, ja. Okej, men vad tar ni med er mest nu när vi blickar tillbaka? Det har gått 6 år. Vad har liksom gjort mest avtryck på er som personer och människor?
Åh, gud. Vilken bra fråga.
Ja.
Alltså, jag måste nog ändå säga att det är, ja, men typ så här, alla bara tack för att man har lyft frågan. Alltså det kan, för oss kan det vara liksom en jävla skitdag och man bara så här, vi är så blasé, vi måste komma på något nytt, alltså så här. Och så kan det bara vara någon som bara, när ni sa det här, det förändrade detta för mig. Alltså de här i ens egen värld små saker som någon verkligen har tackat för. Alltså det, alltså jag tar med mig det varje dag, eller liksom försöker i alla fall att påminna mig om det.
Också typ den orädslan vi hade i början.
Ja, oh my god.
Alltså såhär, bara, hur fan vågade vi? Kom liksom, dundrade in på podcasterappen med såhär jättekonstig dialekt som ingen i Stockholm kan. Såhär, alla tror att vi är från Skåne och bara såhär.
Vågade vi det?
Nej, bara kör på liksom. Och med ett så känsligt ämne också. Hade vi fått idén idag hade jag förmodligen aldrig vågat.
Nej.
Så jag får väl tacka mitt outvecklade konsekvens.
21 år och bara
alltså ibland när jag kan bli skitnervös inför att vi ska föreläsa eller om det är någon gäst vi ska podda med som gör en jättenervös, liksom, då försöker jag ändå tänka på så här, fast jag har vågat liksom svårare saker.
Ja, precis. Ja.
Vilken gäst har ni varit mest nervös för att intervjua?
Åh, gud. Ja, vi var ju skiten när vi skulle intervjua dig. Det ska jag säga.
Ja,
för det var ju vår första intervju också. Ja, vad nervös vi var.
Jag hoppas att det var trevligt.
Ja, du var så trevlig. Nej, men det minns jag, men att vi var så chockade av hela typ första halvåret. Vi bara, kändisar är så trevliga. Att vi var så bloggare är liksom trevliga. Tyckte vi var helt sjukt.
Men nu i närtid skulle jag typ säga, jag var extremt nervös inför Åsa Linderborg.
Ja.
För att så, men hon är ju liksom själv journalist. Hon kan ju se alla fel vi gör.
Jonas Gardell var jag nervös på ett sätt som var...
Ja, då var jag med.
Hur var det då?
Det var väldigt liksom fint, för Jonas är så filterlös och det var liksom så uppfriskande på något sätt. Och också med en gäst som var så här, han bara, nej, den frågan tyckte inte jag var, gillade inte jag. Typ så här, och det har ju liksom ingen gäst sagt till oss. Men jag typ trodde att han skulle vara, ja, men återigen typ otrevlig. Och så var han kunde säga sånt, men med så mycket kärlek.
Ja. Han kunde också säga att det där var en bra fråga.
Ja, det kunde han också
fick
säga.
Ändå tillbaka.
Jag minns att vi var alltså hysteriskt nervösa när vi skulle intervjua Fredrik Wikingsson. För att vi har så här följt Filip och Fredrik sen vi var små.
Men det var också väldigt tidigt.
Ja, då var vi med så här.
Det var ju fortfarande i en mix-stadiet.
Ja, det var. Studio, ja, det var det ju.
Ja.
Och då var vi med. Ja.
Då var vi på ett annat kontorshotell. I ett annat kontor liksom.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
viktigt.
Ja.
Och så här, om man kliver liksom åt sidan med själva det som är projektet eller ert jobb som det ju nu är, det som började som ett projekt och är liksom en otrolig idé, till att också så här, ni driver business och är bästa vänner. Det tror jag är någonting som väldigt många kanske funderar på eller också har så här, hur fasen är det? Får man ihop det och hur får man ihop det?
Alltså, jag vet att så många funderar på det här och vi får frågor om det här ibland. Och ibland kan man, vi låta så, alltså jag vet inte, men liksom, för oss har det aldrig varit en konstig grej. För ibland får man höra, så här, vi vet att vi har hört det många gånger när man hör så entreprenörer föreläsa eller så här, starta inget med din kompis, det kommer bara bli, vi bara så här, va? Starta med din kompis?
Alltså. Ja.
I början tror jag vi hade lite svårt att sätta liksom gränser utifrån att så här, vad är jobb, vad är privat, och det kanske vi fortfarande kan ha ibland, men jag vet också att vi ganska tidigt var så, vi måste sätta gränser. Och det kändes typ töntigt när vi gjorde det då, men det har typ varit ganska avgörande.
Men sen också att vi liksom, alltså jag tror ju kanske inte att man ska starta business med en kompis om man är på helt olika stadier i livet eller har helt olika ekonomiska förutsättningar. Alltså vi har alltid varit väldigt lika i var vi befinner oss. Liksom hur vi, kanske inte hur vi mår eftersom du är den av oss som har mått väldigt dåligt. Men så här att ändå liksom, ja, men vi har varit lika i mycket annat runt omkring förutom våra måenden typ. Och det tror jag också är ganska avgörande. Det har liksom inte varit så att den ena vill satsa och så kan inte den andra, utan vi har varit så väldigt lika. Nu satsar vi, nu gör vi det här, nu får vi leva på ditt sparpengar. Ja, men det, vi gör det här tillsammans. Ja, liksom. Det går såklart... vi i trasiga kläder.
Ja, så var det typ första året.
Ja.
Nej, men det har ju underlättat hur mycket som helst såklart. Och det, alltså för oss har det ju blivit liksom, alltså det har bara blivit, men jag inser ju också, som nu när vi pratar om det, att det är jäkligt lyxigt att det har blivit så. Men jag tror också, alltså jag vet inte, jag tror att fler skulle älska att driva liksom business med sin bästa kompis, men att man kanske inte riktigt har vågat.
Nej, och att man hör det här hela tiden.
Exakt,
att man inte ska göra det. Jo, testa.
Ja.
Så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, men visst, man kanske är rädd att man förlorar vänskapen, vilket jag ju förstår. Men ja, jag tycker ändå man ska testa. Ja. Det är värt ett försök. Alltså.
Hur ser gränserna ut som ni ändå behövde sätta?
Ja, men att inte typ så här, det är inte rimligt att klockan 10 på kvällen, vi måste vara på det här mejlet, eller jag har tänkt på det här, det finns ingenting som inte kan vänta till dagen efter. Och att också varit väldigt tydliga med att så här, det finns inget som heter läsa mejl på helgen. Alltså vi är egna, men vi måste sätta gränser som att vi vore typ anställda, för att, ja, men dels att man är så här, ja, vi är unga tjejer, vi är rakt in i målgrupp att så här, bli utbrända, jobba för mycket, och också att man tar på sig så mycket och vill visa framfötterna och vill liksom vara den här hungriga företagaren. Så de gränserna har vi liksom, satte vi så tidigt och har hållit hela tiden, tror jag.
Så tror jag med att vi så här, i början var vi nog väldigt liksom, ja, men vi ska jobba hela tiden och vi ska driva det här och bla bla bla, och liksom, jag minns ju ändå ganska tidigt att vi någon gång fick ha så här, okej, idag ska vi gå på stan och inte prata någonting om Ångestpodden eller någonting, så här, någon idé vi har, utan vi måste bara, nu pratar vi om liksom, hur går det med killarna, hur tänker du kring det här, alltså så här, men det var nog lite för att vi också hade den här bilden av att man ju, det är liksom fint att jobba hela tiden.
Exakt.
Och så här, om vi då helt plötsligt på arbetstid en tisdag skulle sitta och snacka lite skit eller snacka om någon dejt, så gjorde vi något fel.
Just
det, har vi inga problem med idag.
Nej,
helt. Så kan det ju bara säga, oj, idag jobbade vi kanske inte jätteeffektivt, men det här har ju hänt. Så vi tog tag i det istället.
Precis.
Alltså, nu liksom, vi tycker inte det är coolt att jobba hela tiden. Vi tycker det är coolt,
det är också
att kunna vara
ledig. Alltså, tänk att alla arbetsplatser har fikaraster. Men det glömmer man lätt som egen.
Ja, ja, men vi är så man känner dåliga på det. Liksom,
man känner sig olydig
och inte
effektiv.
Ja. Men och ni sa det här med så här, det här första, framförallt första året eller första åren var tuffa, och så här, om man nu sitter där och lyssnar på det här och bara okej, okay, det här har jag, har en idé, jag har en dröm, jag vill starta eget, och hela den biten, ja, man får leva lite tufft eller snålt ett tag och hela den biten, men hur var det för er just den biten att säga, nu satsar vi på det, nu ska det här bli vårt jobb, hur gör man?
Men alltså jag grät.
Nej men det var,
det har gråtit.
Det har gråtit och ja. Det har. Nej men framförallt tror jag alltså, och det, jag vet inte om man ska rekommendera det här, men för oss fanns det liksom inget annat val, för vi bestämde oss.
Ja, men vi gjorde ju Ångestpodden i ett år innan vi sa upp oss från våra andra
Precis.
Jobb. Så vi gjorde Ångestpodden och jobbade båda parallellt på H&M samtidigt.
Exakt.
Vi hade ju en trygg inkomst.
Ja,
liksom.
Ja, så säger vi upp oss i december 2015. Mm. För att så här, 2016 blir året, då ska vi börja jobba. Så vi började säga till typ så här, vi började säga till våra vänner, till andra personer att så här, ja, vi ska ut på föreläsningsturné våren 2016. Alla var så här, shit vad fett. Och då hade vi typ sett framför oss själva bara så här stripad buss typ.
Ja.
Och sen så blir det jul, vi åker hem till Karlshamn till våra familjer, åker upp till Stockholm igen till vår gemensamma lilla etta som vi delade och bara, vi har ingen föreläsning inbokad. och då är det så här, det var liksom så här kniven mot strupen. Så vi bara, vi får inga 100 gymnasieskolor. Mm. Men vi kan liksom inte ringa i egenskap av Ida och Sofie från Ångestpodden.
Nej.
Vi får låtsas att vi är ett säljbolag som säljer Ångestpoddens föreläsning.
Bra.
Så vi gör detta. Och det ger ju ringa på vattnet. Alltså typ en av 10 sa ju så här, ja, varför inte?
Ja, och de hade budget.
Ja.
Så ja, nu vi la ju oss ganska mycket
Det gjorde
vi ju. Det var ju billigare då än vad vi är idag.
Ja, jag tror vi började med att ta 5 000 för en föreläsning.
Ja.
Ja, men man måste börja någonstans.
Precis. Ja!
Gud, ja.
Ja. Och, men det är också att ja, det, de dagarna när vi satt och ringde är ju bland det värsta jag har gjort.
Mm.
Men vi har ju heller aldrig efter det behövt sitta ner och ringa runt igen eller skicka typ inbjudningar.
Nej.
Utan det har ju bara sen rullat på. Liksom. Så det
Hur
var
lät
ju
ett sånt sälj ett samtal?
Nej, men ja, typ alltså. Så här, hej, jag heter Maria och jag ringer. Ja. Alltså jag vet inte vad vi sa. Jo, vi hej. Sa nog, för vårt företag då hette bara Inget Filter.
Ja. Ja.
Så vi
jag ringer från Inget Filter, sa vi typ.
Ja. Och det har talat om Ida och Sofie som driver Ångestpodden och så här. Ja, men de ska ut nu.
Nu är de aktuella med en föreläsning som heter Förr eller senare känner du igen dig.
Alltså hade vi nog lite med så statistik bara, ja, för du vet väl att en av 4 ungdomar på din skola typ så här.
Ja, så var
ringde
vi.
Ju till rektorerna liksom.
I love it.
Men det var faktiskt en rektor, jag kommer aldrig glömma det. Då säger han så här, han bara, jättebra idé. Men vi kan inte väcka den björn som sover.
Och även denna. Ja, det låter jättebra så. Men om det nu är så viktigt som ni säger, varför kommer ni inte hit gratis?
Nej, men snälla,
skicka hit tjejerna gratis. Så kan jag. Mabba.
Ja, det.
Ja, tänk om man kunde betala sin hyra med luft.
Ja, precis. Alltså, det hade jag varit. Gärna gjort.
Okej, och när, liksom, när har ni tvivlat på det här?
Där och då tvivlade jag nu.
Ja. Och också i perioder.
Mm.
Ibland blir jag så, är man någonsin säker på att det man gör är liksom bra eller tryggt eller alltså från och till tvivlar vi båda två. Speciellt om man har en ny idé. Alltså vi har pitchat så många tv-idéer som vi har fått nej, nej, nej på. Nu när du läste upp och bara, de har gjort en tv, jag bara, just det, vi har gjort det.
Ja, vi har fått
jag
glömde.
Ja. Nej, men alltså, då tvivlar man ju alltid för att man bara såhär, aha, nu är vi inte tillräckligt bra. Alltså, och att man ganska snabbt blir liksom trygg där man är. Eller inte trygg, men man blir såhär, man uppskattar inte, bara, men vi släpper ju avsnitt varje vecka, eller vi har ju den här sponsorn, eller vi. Och så bara ser man förbi det för att man vill framåt hela tiden.
Mm. Lite tvivel med är väl nog kanske bra, för det får jag ändå så här, vara på tårna lite hela tiden. Alltså jag skulle nog inte vilja slappna av helt
nej,
och hållet, för då
nej,
skulle
nej.
Jag heller inte uppskatta ett skit.
Mm.
Så att ja, lite självtvivel, men ja, det finns ju perioder när man har tvivlat och legat vaken på nätterna, men det var faktiskt länge sedan.
Ja, det var det faktiskt.
Ja.
Men det där är också viktigt att prata om. Jag tänker just när man jobbar med sociala medier och liksom lite så som vi gör, att man, eller liksom, oavsett vilken inriktning, men just att man ser alltid det som blir av.
Exakt.
Men man ser ju aldrig det som inte blir av.
Nej.
Kan ni berätta om några projekt eller idéer eller pitchar som ni har gjort som faktiskt inte har blivit välmottagna eller blivit nekade eller liksom inte funkat helt enkelt?
Vi hela hösten så jobbade vi nu med grej. Fast om vi säger detta.
Ja. Wow.
Nej, men hela hösten så jobbade vi med ett produktionsbolag. Där vi gjorde liksom en tv-idé, vi gjorde en pilot, vi åkte ner till Hässleholm och filmade den på ett HVB-hem. Mm. Och vi var så nöjda med piloten, vi var så nöjda med idén. Och sen så var chefen på produktionsbolaget så här: nej, vi ska inte pitcha det här.
Nej men gud, så det var liksom...
Jaha, det gick så långt liksom. Jaha, och sen har vi fått inse att så här, när vi pratar med andra, bara, det är jättevanligt. Vi bara, jaha. För vi var ju så här, vi ska ju få göra en pilot,
har
så det är ju typ klart.
Har man väl fått göra en pilot är det ju klart, så det är vi ju.
Ja, nej.
Så är det ju inte.
Och då var det så här, ja då får ni börja om och jobba vidare. Och man bara, då ska vi bara samla energi.
Och typ så här bokidéer som vi har hållit på med, en bokidé med som vi inte vill avslöja. För att det, vi tror ju fortfarande på idén, men första gången vi skickade den var den kanske inte färdigmarinerad hos oss riktigt. För vi är fortfarande väldigt så att det ska ske direkt.
Ja, väldigt.
Och då fick man med tillbaka så här, ser inte riktigt. riktigt hur det här ska bli en bok.
Kunde ni se det då, vad personen menade, så kunde ni förstå
filmtecken?
Ja, det kunde vi.
Och då kan vi bli, antingen blir vi väldigt liksom så här, nej, då vill vi släppa projektet, eller så blir vi så taggade av det.
Mm.
Då blev vi väldigt taggade.
Ja.
Då blev vi så här, nej, nu jäklar. Vi kan bättre än så här.
Ja, och nu är jag ju glad för den feedbacken, för idén vi har nu är ju mycket bättre än ursprungsidén.
Vi gjorde men nu kommer jag på så mycket vi har gjort som aldrig har blivit någonting. Vi jobbade stenhårt. Vi la typ 3 månader förra våren. Det var ändå corona och det var så här på en radiodokumentär. Eller alltså den skulle släppas i vår podd, men en liksom dokumentär om spelbranschen och kasino. Nej, det gick inte sen. Det blev pannkaka av alltihop.
Ja,
varför då?
Det var lite andra inblandade och sådär också. Historien, vissa historier insåg vi var liksom inte... Allt stämde liksom inte som vi hade fått till
oss. Och det
oss
var lite så vi hade kunnat åka dit om vi hade släppt det. För att det var...
Det blev förtal och sånt.
Det blev inte alls bra.
Nej.
Och hur var i den processen då? Då hade ni lagt 3 månaders arbete på det här. Och sen så inser ni att det här lirar inte.
Mm.
Hur var den känslan?
Ja, det var vidrigt.
Ja. Alltså... Så här, men jag tror, och det här är så typiskt oss med, så här, vi kände nog att det inte lirade kanske 2-3 veckor innan vi ens sa det till varandra. Så vi bara fortsatte jobba på det.
Men okej.
Men vi började typ så här...
inte se att vi ska misslyckas. Eller så här, bara, det här kommer vi inte kunna göra. Så vi pratade inte om det, utan vi bara
så var vi
fortsatte.
Först.
Och sen bara...
Sen fick vi ju ta blad från moden.
Ja.
Men vänta nu. Okej, om vi börjar så här en i taget. Vad var det som började pocka på hos vardera en av er innan ni började uttala det till varandra?
Jag började känna så här, den här historien är inte, den här håller inte.
För det var en
inte.
Person ni hade pratat med, eller?
Ja, exakt.
Ja,
flera personer var det. Och vi började, jag var så här, historierna går inte ihop.
Ja.
Det vi, alltså vårt liksom case, det vi tänker att vi ska avslöja, det är inget avslöjande, det stämmer inte allt här.
Oj, jädra.
Och jag började nog mer känna oro över det här, fan, kan vi åka dit på något sätt av detta, alltså säg nu att storyn håller, men vi har inte bevis nog, då kan vi ju ändå åka dit för total liksom.
Mm.
Det spelar ingen roll hur mycket vi litar på en persons berättelse, för man måste ha bevis. Så att, där var jag.
Ja, men jag minns också sen när vi, alltså, vi tittade typ på varandra och bara sa, det här håller inte.
Mm.
Det var efter liksom vi hade pratat med någon och vi bara sa, det här håller, alltså det här går inte.
Vi kommer inte kunna göra det.
Exakt. Liksom. Och då såg jag ju framför mig all den här tiden.
Mm.
Jag bara, alltså vi har lagt så mycket tid och det här kommer inte bli någonting.
Mm.
Och också att vi redan då, detta är så hemskt, redan då har vi också bandat en intervju med liksom så här socialministern om det här.
Som ni inte kan använda alls. Nej.
Mm.
Och vad pågick inne i er när ni insåg det här och det verkligen landade och ni pratade om det och sen kommer hem och bara, aha, allt är förgäves.
Ja, men exakt. Alltså det var en sån, alltså då minns jag bara att jag kände mig så tom.
Mm.
För att jag hade sett att så här, alltså jag hade ju sett framför mig hur bra det här skulle bli. Det här skulle ju bli ett, alltså det skulle ju skrivas om det här.
Ja, ett scoop.
Mm, ett riktigt scoop. Mm.
Som vi var först med liksom.
Precis.
Kan ni säga någonting om själva liksom, någonting om det scoopet? Alltså vad ni tänkte er, inte liksom så, utan bara vad var det,
nej,
det symboliserade?
Nej, men att spelmarknaden är liksom vidrigare än vad man kan tänka sig.
Ja,
typ.
Ja.
Mm. Att det är och liksom att, så omoraliskt du bara kan tänka dig.
Och det är det fortfarande.
Ja,
men,
det är det.
Men vi, alltså, vi insåg också att så här, dokumentärt måste det hålla tätt hela vägen. Mm. Och det gjorde alltså, inte det.
Ja, men så här, vi hade kunnat släppa det vi har och många hade tyckt att det var skitbra för att materialet var jättebra och liksom intervjuerna vi har gjort och så och liksom hade skrivit manus, men i liksom där ville vi göra det mer dokumentärt, alltså så här, och då vill vi göra det ordentligt.
Mm.
Då och då var ju hellre så här, då släpper vi det inte.
Nej, men också alltså, hela den förtalsgrejen som du sa.
Ja. Ja. Då är det inte värt det.
Nej. Alltså gud, att det är snart ett år sedan.
Ja,
jag blir liksom, jag blir så här, fan.
Mm. Ja.
Ja.
Vad lärde ni er av det här då?
Och detta återkommer man ju till, alltså det kan jag tänka mig för dig också, när man jobbar liksom som vi gör i sociala medier, alltså källkritik är så viktigt.
Mm.
Att alltid, jag menar så här, ja, för vi har väl något slags liksom kall i att så här, men vi vill berätta historier, vi vill dela människors historier som kanske inte annars alltid blir hörda. Men när det är andra inblandade så är det jäkligt viktigt att man har på fötterna.
Mm.
Och det vet jag att vi har haft med oss sedan dess. Så det lärde vi oss så rent konkret. Men sen, alltså jag vet att man blir ju så, det här borde vi fatta tidigare, det här borde vi. Men nu, ett år senare, kan jag tänka så här, men vi utvecklades ju skitmycket de 3 månaderna när vi satt och försökte göra något dokumentärt som vi inte har gjort tidigare.
Och så här, man får ju tänka att Uppdrag granskning drar ju också igång grejer där de tror att vi sitter på världens skop och sen så blir det ingenting av det. För att det visar sig att nej, för den första källan här ljög. Eller liksom,
ja, men exakt.
Fast så illa som vi trodde det var det inte.
Ja, alltså, exakt. Mm.
Men de programmen ser man inte för de sänds inte. Alltså,
nej.
Ja. Nej, men, och jag tror att vi är inne på något, alltså just också apropå om vi knyter an hela vårt samtal hittills egentligen till psykisk ohälsa och så är ju, eller egentligen det behöver inte ens vara psykisk ohälsa, men att, så här, att må dåligt eller känna sig otillräcklig och alla de bitarna, så är det ju också ofta så här, man tror att alla andra har det helt perfekt, att de är perfekta, att exakt, allting är lyckat, att man bara har succé hela tiden, att folk liksom ser perfekta ut, är perfekta, det är perfekt, alltså allting bara är så himla härligt och massivt och underbart.
Exakt.
Ja, man drar ju det så långt så att man tänker att alla andra influencers typ, eller alla andra som jobbar med media på något sätt, de blir nerringda, medan jag får springa efter att få samtalen. Man bara, men alla springer hela tiden. Det är ingen som typ sitter, det är få förunnat som kan sitta hemma på kammaren och vänta på att telefonen ska ringa. Men det är det man tror.
Precis, och att just också så här, oavsett vad man jobbar med eller vad man studerar eller vart man är i livet, att man alltid har den blicken på alla andra. Och sen också när man ser då profiler i sociala medier till exempel som gör så här, lyckade projekt.
Mm.
Så viktigt att prata om de delarna som faktiskt också inte blir.
Ja,
för verkligen. Det är ju också en del av resan, men som man inte pratar om.
Nej, alltså, och det är ofta så att man typ pratar om det som hände så här, innan jag startade företag, eller innan jag man bara, men hela resan sen är ju inte spikrak, alltså det är ju så mycket skit på vägen liksom. Mm.
Kan ni ta någon mer så här, lite längre tillbaka eller där i början, något minne från när ni var så här, ska vi skita i det här nu? Eller någonting som verkligen gjorde en skillnad eller ett intryck på er ur liksom ett företagarperspektiv eller nu, något vägskäl kanske?
Ja, jo, men egentligen hela hösten 2015, alltså när vi har haft podden ett halvår, nu i efterhand kan jag inte förstå att vi inte signade avtal med någon av de liksom stora mediehusen, för vi var på så många möten.
Ja, vi var hos alla, tror jag.
Jag tror vi var hos alla.
Mm.
Men vi kände så här, men vänta, då ska de äga podden.
Alltså det lät väldigt bra tills vi fick alla kontrakten och det var så här,
precis.
Vi kommer längre inte äga Ångestpodden.
Exakt. Alltså. Det, och detta var, alltså det, vi hade sån liksom vi var ändå i ett bra läge, för vi hade fått gå med i ett program som då på den tiden hette Startup Stockholm. Nu tror jag det heter
Almi som hade.
Jag tror det heter Företagarcentrum nu, något sånt. Där vi hade fått en innovationsrådgivare som hette Lunkan. Alltså Lunkan är Janne Lunkan. Det är liksom den bästa som finns. Och han hjälpte oss dels med rådgivning, dels med bara så här peppande ord, att någon trodde på en så tidigt, men också med så här en juridisk kontakt, en ja, men så här, jag känner den här, ni borde träffa den, alltså nätverkande. Och då bland annat så den här juridiska kontakten, han tittade på de här avtalen, och det var tur, för han var så här, ni kommer inte äga någonting. Alltså det tillfaller 100% till de här mediehusen. Och det var ju för oss, det kändes så fel, även fast vi inte visste någonting om mediebranschen, så var vi så här, nej. Vi måste ju äga Ångestpodden, den är ju vår liksom.
Men det var nog för att vi hade med oss från början att så här, Ångestpodden skulle bli vårt företag, inte att vi bara gjorde Ångestpodden för att vi ville, alltså såklart, det är klart att kärnan är att vi startade Ångestpodden för att vi ville lyfta på locket till psykisk ohälsa, men vi såg ju det ändå som en skitbra företagsidé, och vi har alltid liksom brunnit för att driva eget, så det var nog därför vi blev så skräckslagna av att inte få äga rätt till namnet Ångestpodden. Så att ja, det var kanske där vi insåg att vi faktiskt hade en bra affärsidé. Annars hade ju de ju inte velat köpa Ångestpodden.
Ja,
liksom.
Eller jag tar den, var det i princip bara. Ja. Alltså.
Och nu när vi ändå är inne på företagarbiten, som är så här, ni var ju unga när ni startade, blev egna företagare och så. Vad skulle ni säga har varit den viktigaste erfarenheten, förutom då att våga lita på den känslan som du beskriver? Dels våga satsa, och den här härliga, fantastiska, naiva delen som man har i 20-årsåldern, som jag relaterar så hårt till. Men så, vad mer har varit liksom så viktigt just i businessdelen?
Ja, men att ha någon som tror på en, alltså någon man kan bolla saker med, någon som... Alltså, och det tror jag låter ganska så här tvärt emot vad andra skulle sagt, men någon som är en jäkla ja-sägare, som inte skjuter ner idéer, det kan också vara bra, men någon som är så här, tänk en gång till, men att ha någon som bara så här, jag tycker ni är så grymma, jag tror på typ allt ni säger, alltså utan att säga det med de orden liksom, men att verkligen kunna bolla saker med någon som tror på en, alltså det var helt avgörande för oss första året att ha Lunkan.
Ja, men att saker också alltid tar längre tid än vad man tänker.
Har vi lärt oss det nu?
Ja, nej, det är knappt, men alltså jo, lite grann i alla fall.
Så, ge ett exempel.
Ja, men typ bara att liksom börja tjäna pengar på sin idé, även om idén är jättebra, så i början kanske man har mycket utgifter, det tar tid innan man liksom kan plocka ut lön, att liksom vara beredd på att det är ganska psykiskt påfrestande i början att starta företag. Sen är det värt det. Väldigt, väldigt värt det. Men att det är jobbigt liksom. Där jag är ju också jätteglad att, alltså det är en anledning till varför jag tycker det är bra att starta företag med en bästa kompis. För att vi har ju liksom kunnat stötta varandra i det hela tiden. Och varit väldigt så, när Ida har svajat så har jag varit stadig, och när jag har svajat i tvivlet och så, då har du varit så här bara, jo, det här kommer visst gå liksom.
Man blir nog lite så, tror jag också. Att man ser man att den andra, då är man ännu mer övertygande själv. Att så här, nej, du ska inte tveka.
Kanske för att man måste, där och då.
Och hur har liksom eran egen relation till psykisk ohälsa utvecklats eller förändrats eller påverkats under de här åren?
Alltså, vi var ju som sagt så unga också när vi startade. Så alltså, det har ju hunnit hända så mycket i livet. Alltså, bara sen vi startade har jag haft en depression, jag har fått min GAD-diagnos, jag har förlorat min faster i självmord. Alltså, jag har haft psykisk ohälsa så nära mig under hela liksom jobbet med Ångestpodden. Och på ett sätt så tror jag ju att, alltså, podden hade ju inte varit så, vad ska man säga, alltså, ärlig utan det kanske. Alltså, Ja, jag vet inte, men alltså, eftersom man bara var 21 år och tänkte att så här, panikångest är det jag ska ha och sen kommer jag aldrig mer drabbas av någonting. Mm. Det var ju liksom lite min så här, naiva tanke när vi startade podden. Men så bara såhär, nej just det, livet pågår ju samtidigt så saker kommer hända liksom.
Du brukar ju säga idag att liksom ångestpodden på dem livet.
Mm.
Alltså den där berg- och dalbanan som det innebär att leva och vara människa liksom. Och sen har man ju också fått en helt annan förståelse för ens egna mående och för andras mående. Både de man liksom känner och de man inte känner.
Ja, men vi har ju märkt både alltså så privat att det alltid, att på ett annat sätt, vilket är så fint, men man har så många som väljer att öppna upp sig för just oss.
Ja.
Mm. Alltså i kompisgängen och så att bara, jag vill prata om det här för att de tänker att men de har hört så mycket så det är liksom.
Ja, precis. Det jag ska komma med nu är ingenting.
Men också för det, om vi knyter tillbaka till där vi började så var just det här att okej, men media skriver mycket om psykisk ohälsa och det här, men är det så att vi pratar för mycket om det och så vidare och så vidare. Och hur kommer man då till den här punkten att så här, vi pratar om det hemma vid köksbordet, vid middagen, med våra föräldrar, med morföräldrar, fastrar, allihopa.
Exakt.
Hur kommer man dit? Tror ni, alltså ni har ju inte facit, men som, vad tror ni?
Alltså jag tror det första och viktigaste är att man accepterar att det kommer alltid vara jobbigt att prata om jobbiga saker.
Ja.
Det kan man nog liksom inte, de är jobbiga av en anledning liksom. Jag tror man måste acceptera att det kommer liksom, ja men vara en liten tröskel som man måste gå över.
Precis.
Men att man ju får öva på att göra det.
Sen tänker jag också, alltså för vi tycker det är så intressant, alltså när man ser så i media att det ens liksom skrivs krönikor om så, ja men har vi pratat för mycket om psykisk ohälsa? Men det skrivs liksom inte om att vårt samhälle hela tiden så här indoktrinerar unga människor till att du kan bli vad du vill, följ dina drömmar, här är alla liksom mål du borde nå. Här är alltså det är liksom så här inte ett problem, men det skulle då vara ett problem att prata om psykisk ohälsa, vilket är ganska så sjukt. Det är som att säga, men stör inte med de här jobbiga grejerna, utan vi vill bara veta hur vi maximerar och blir den bästa versionen av oss själva.
Mm.
Wow.
Mm. Alltså det är så här, men sen så är det ju så här, alltså så grundläggande saker som typ att i skolan, tänk att vi har ett ämne i skolan som heter idrott och hälsa, men vi blandar inte in det psykiska.
Nej.
Överhuvudtaget. Det är så här, jaha. Eller typ alltså att elevhälsa ska fungera på skolorna som den absolut inte gör idag. Mm. Alltså det krävs så mycket tror jag rent så här från politiskt håll för att vi också ska ta in det liksom runt köksborden med liksom släkten med då är man så här, det kan skrivas hur många löpmeter i Svenska Dagbladet som helst, men om det inte funkar i praktiken runt om i Sverige så då är man så här, vad gör det för nytta? Någon nytta gör det ju såklart, men...
Ja, men också lite så här försök att... Ja, det kanske finns en liten, liten risk att någon själ någonstans känner efter lite för mycket och påstår sig lida av psykisk ohälsa när det kanske egentligen bara är så här normalt lidande. Mm. Men ska vi ställa det problemet jämte att vi typ ska sluta prata om psykisk ohälsa helt och hållet? Vad händer då med alla de som mår dåligt? Ska de fortsätta skämmas i det tysta? Ska man sluta söka hjälp för att man skäms så mycket? Alltså, vilket problem är störst egentligen? Mm. Är det verkligen så problematiskt att några få människor känner efter lite för mycket? Ska vi liksom kan lägga tid på att göra ett problem av det?
Ja. Nej, men så är det ju med allting.
Ja.
Precis. Alltså,
det kan man ju applicera på egentligen vad som helst, vad man än pratar om.
Ja, och det är lite så här, det är väl ingen som säger, om man säger att jag känner att jag har en knöl i mitt ben och bara så här, shit, jag kanske borde gå och kolla upp den här knölen, för tänk så är det typ cancer.
Ja.
Det är ju ingen som säger att så här, man behöver inte söka hjälp i onödan.
Nej, precis. Alltså,
så här, men det gör man så fort det är något psykiskt då. Att så här, ja, fast liksom, du kan vänta lite med att söka hjälp, typ. Du kan nog fixa det där själv. Man kan aldrig liksom söka hjälp i onödan för en konstig leverfläck man tycker att man har, eller ja, men ifall man känner en knöl någonstans, vad det nu än är liksom. Alla fysiska sjukdomar, det är bättre att kolla en gång för mycket än en gång för lite.
Mm.
Men och inte det, nej, det psykiska då.
Detsamma borde ju gälla det psykiska. Ja, liksom.
Exakt. Om man tittar på 2020, mm, året som var, mm, speciellt, minst sagt.
Mm. Ja.
Hur har ni upplevt det?
Ja, vi upplevde, vi blev ganska drabbade.
Ja, men vi upplevde det som väldigt turbulent till en början. Med, ja, tanke på vår show, mm, som nu är inställd. Som vi har tänkt så här, det blir nya tag när det här är över.
Mm. Vi skulle ju firat 5 år med podden.
Precis.
Genom en scenshow på Skalateatern i Stockholm, i Lund och i Göteborg.
Precis. Jag tror också att vi har upplevt det som så tomt, för hela vår liksom föreläsningsdel har ju plockats bort. Liksom.
Mm.
Och det, jag tror inte vi har nog inte reflekterat av hur stor del det har varit av vårt jobb. Mm. Så för oss har det varit så här, ja, vardagen ska bara rulla på, vi ska inte åka till,
ja, men då, vi liksom, blev väldigt någon liten stad. Drabbade direkt, alltså en vecka innan vi skulle ha premiär på Skala, då började man liksom verkligen prata mycket om coronan. Mm. Liksom.
Restriktionerna kom typ 5 dagar innan.
Ja, restriktionerna kom på måndagen. Och vi fick ställa in samma vecka som vi skulle kört. För att vi var ju såhär, när det kom, liksom, när man började snacka mycket om det, var vi såhär, ah, ge det helgen, så har det nog blåst över. Förstod liksom inte alls det bilden av det. Så vi blev ju drabbade direkt. Liksom.
Och hur har det påverkat ert mående? Då? Som om man tar bort, nu går vi liksom typ in till er som människa och person. Hur har, liksom, hur har ni mått under det här året?
Ja, alltså jag har faktiskt inte mått så dåligt själv av att, så att jag har varit rädd eller så. Tyckt att jag har väl haft en oro för världen, men framförallt har jag varit så orolig för liksom anhöriga, att mina föräldrar ska bli drabbade, att, alltså att det inte ska finnas i så fall vårdplatser till dem, att, mm, alltså jag har haft en sån enorm oro, och jag vet att jag tänkte för ett år sedan att så här, tänk om det här pågår ett halvår och så sitter man här ett år senare och bara okej, det funkar väl, jag lever,
ja, alltså. Det är det som är så konstigt, typ så här. Jag har mått väldigt mycket upp och ner liksom. Men i början tänkte jag med så här, bara, vadå, ingen fattar typ att om det här pågår ett år så kommer hela världsekonomin ha rasat liksom. Ja. Och så sitter vi här ett år senare och så här, ja, det är klart att det har påverkat ekonomin, men inte så som jag föreställde, nej, mig att det skulle göra.
Mm.
Alltså rent företagsmässigt, men också liksom när man ser till det stora hela. Så att på något konstigt sätt så har man ju ändå anpassat sig. Sen klart man är sjukt uttråkad och liksom, ja, känner av en enorm tristess nu i att inte kunna resa eller liksom, ja, typ föreläsa som vi ju älskar att göra.
Ja, alltså alla sådana saker, mm, som har påverkat en personligt. Men tänker jag bara, alltså om jag bara i en sekund tänker på en sjuksköterska som jobbar på, ja, IVA, så blir man ju så här, jag ska hålla käften.
Ja. Det är bara alltså, att bita ihop.
Alltså så här, vad har jag liksom klagat på? Alltså, ja, så här, och det, alltså det kan ju, det har typ slagit mig ibland att jag bara så här, vi kommer aldrig kunna tacka vårdpersonalen. Mm. Jag får panik. Vi kommer aldrig, hur ska vi tacka dem?
Ja.
Alltså det går. Alltså vi kommer aldrig kunna göra det. Vi kommer aldrig förstå. De kommer leva med typ posttraumatisk stress efter vad de har, liksom har fått gå igenom, mm, för att rädda liv. Och så har jag själv varit liksom sur vissa helger för att jag inte kan festa. Mm. Skärp dig,
ja,
liksom.
Ja, då blir man fan förbannad på sig själv.
Och jag tror inte, alltså, för det vet jag att vi snackade om för ett tag sedan, att så här, jag tror inte jag har förstått vidden av att så här, vi har levt i en pandemi, så här många har dött, ännu fler har förlorat anhöriga, alltså vidden av allt det, och att så här, det kommer, det känns som att det kommer ta samhället några år för att det ska sjunka in, vilket också kan kännas lite läskigt, tycker jag.
Mm. Mm. Men jag förstår ju också dem, och jag tillhör väl dem till viss del också, men jag förstår ju dem som faktiskt har känt sig lite lugna av pandemin, för att plötsligt kunde ingen resa, plötsligt kunde ingen liksom, ja, men leva det här glamorösa Instagramlivet som man hela tiden jämför sig med, plötsligt var alla uttråkade och att det var lite skönt att man, mm, plötsligt det, var det liksom inte lika mycket jämförelse i sociala medier, eller att, ja, men vissa kunde göra så mycket mer än andra, mm, lättnaden i det på något sätt. Men jag lider med, verkligen, verkligen med sjukvårdspersonalen och alla också elever och distansundervisningen. Oh, att jag förstår inte, nej, ja, Nej. Jävla kämpar alltså.
Och hur, liksom, ni jobbar ju med sociala medier och det är en stor del av liksom, jobbet. Vad har ni för personlig relation till sociala medier och Instagram eller andra sociala medier?
Ja, det går väldigt upp och ner skulle jag säga. Ja,
du sa jämförelse och så.
Ja, alltså, ja, men alltså att man jämför sig extremt mycket, att man liksom, tänk ganska mycket på senaste tiden hur jag uppfattas i sociala medier, vad får man för bild av mig om man bara går in på min Instagram och inte vet vem jag är liksom. Sen bara, vad spelar det för roll vad man får för bild av mig, men alltså, ja, men man, ja. Där kan jag fastna väldigt lätt. Alltså,
vad tror du då? Eller vad är det för tankar?
Nej, men jag
som
är
då?
Väldigt rädd då att man ska få en uppfattning om att jag liksom, för jag kan vara en ganska osäker person, men jag har också förstått att jag kan uppfattas som en person som absolut inte är osäker, och det kan jag tycka är lite jobbigt. Alltså jag tror inte att jag har massa pondus, för det har jag inte. Lite så typ.
Men vad är det som är jobbigt med att den i så fall missuppfattningen, att du verkar tryggare eller säkrare än vad du
inte.
Är?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Det är bara en lite så malande känsla, men jag kan inte svara på varför det är jobbigt eller vad problemet skulle vara med det egentligen. Men jag är väl ändå lite så, jag har ju inte släppt den här tanken av att jag vill bli omtyckt av alla och att man, alltså, att någon inte skulle tycka om mig är ganska jobbigt liksom.
Mm.
Och då anpassar jag mig hellre efter den personen så att jag blir omtyckt. Av alla.
Men jag kan typ, alltså jag privat, alltså inte Ångestpodden liksom, då kan jag, alltså med sociala medier ibland verkligen så här koppla bort det. Alltså jag scrollar knappt, jag kollar inga stories, alltså jag har så långa perioder av det. Och egentligen vet jag inte varför, på ett sätt är det för att jag bara så här, jag orkar inte bara. Alltså, men jag kan däremot ibland vara orolig på Ångestpodden att, så här, att också så här, att det finns en bild av att vi är några jävla heliga Birgitta. Ja. Ibland, åh, de är så fina, de är så duktiga, så pratar om ångest. Man bara, men vi har så många dåliga sidor också. Alltså, så här, och det har verkligen inte hänt, men att man är så rädd att så här, ni kommer komma på att vi inte är så här bra. Alltså, ja, det är typ bluffsyndromet att är, i att så...
Ja, man inte är så påläst. Att man inte, ibland kan jag känna så här att shit, vi delar inte tillräckligt mycket så här nyheter om psykisk ohälsa.
Nej, då är inte, liksom, så här politiskt. Varför delar ni inte den här kampen? Varför tar ni inte det här?
Och speciellt när man börjar se andra som delar saker om just psykisk ohälsa. Ah, gud, så det är ju vårt ämne.
Ja, precis.
Där måste vi, vad är det här nu som jag har missat?
Alltså, gud, man kan verkligen. Att så här, men, och sen, alltså herregud, jag kan ha såna skov där jag så här, jämför mig med tjejer, och då är det ju ofta så, Victoria's Secret-modeller, man bara, var rimligt.
Mm.
Men alltså så hamnar jag i det och vill liksom förändra mig, och ja, varför ser jag inte ut så? Där hamnar jag liksom fortfarande, trots att jag tänkte att, men när jag är 28 kommer jag inte bry mig.
Ja,
man bara, nu fyller du 28 om 2 månader, du bryr dig.
Ja.
Tror ni att man någonsin blir befriad från det?
Nej, jag tror inte. Vi som har vuxit upp, alltså jag tror inte det.
Nej, speciellt inte när man ändå liksom, ja, du kan ju se det som ett jobb, men det är ju ändå, du är ju ändå ditt eget varumärke. Alltså så här, PT-Fia är ju inget alter ego som är en helt annan person än den du är privat också.
Mm.
Så är ju vi, våra röster i Ångestpodden. Det är klart att jag kan gå in i liksom ett självförtroende som jag har i podden, som jag upplever att jag absolut inte har i något annat rum. Alltså jag är så självsäker när vi sitter och poddar, och vem jag är i det rummet. Men det är ju jag liksom.
Ja, exakt, exakt. Mm.
Men kan ni separera, hur ser ni då på det? För det är ju intressant, alltså, för det, man är sitt personliga varumärke och sådär. Hur separerar ni det? För ni hade ju ändå gränser i att vi kollar inte mejlen på helgen och sådana saker. Men hur mer separerar ni det?
Jag tycker det är,
vi har gjort något så aktivt.
Nej, och jag tycker det är, alltså, jag kan tycka det är svårt också att så... Alltså det är ju inte som att jag tänker, nej, men det här är för privat, det här delar jag inte. Alltså det gör jag liksom inte. Eller ja, alltså det är klart att det finns saker jag absolut inte skulle dela med mig av, men det skulle jag inte göra om jag hade 20 pass som följde mig heller. Alltså saker som jag bara kände, det här är väl bara för mig liksom.
Mm.
Men nej, alltså som du säger, det är inte så något aktivt att vi separerar det, tror jag.
Är det inte det? Varför, vad intressant. Och att ni känner att det liksom är en balans i det.
Ja, ja, alltså
gud vad spännande.
Alltså för jag måste liksom, alltså som du pratar om, att man har ändå sitt trygga rum i sociala medier.
Mm.
Det känner jag ju verkligen.
Ja.
Alltså med Ångestpodden och alltså med våra lyssnare också.
Mm.
Vissen, som du säger, man är ju inte immun. Alltså för det märker jag när det väl kommer kritik eller när det liksom är någon som ska vara taskig liksom. Då tar jag det. Alltså på mig.
All form av kritik eller när den är.
Ja, liksom. Jag är också ganska, ja, jag, men jag kan också bli så taggarna utåt när någon kritiserar och så.
Även om det är konstigt.
Menar
jag,
även
om det är lite konstigt. Enklare, då för att bara så här, vi bara skiter i det.
Ja, alltså konstruktivt, det beror på, alltså typ som de vi jobbar med nu, för nu tillhör vi ju ett poddnätverk, men vi äger podden själva.
Ja.
men Pank då, som de heter, alltså de är väldigt bra på att säga konstruktivt. Ja, men tänk på det här, har ni tänkt så här?
Ja.
Och det kan jag säga, men det är som att så här, men vi har ju den här arbetsrelationen.
Mm.
Och då kan jag det, men när någon så här dyker in, då kan jag ibland bli så här. Dyker in i kommentarsfält.
Ja, det händer dock väldigt sällan faktiskt. Vi har varit väldigt skånade från så här.
Men det är du med.
Mm.
Ja.
Absolut.
Ja. Det är inte många så här hatstormar vi har fått liksom.
Nej.
Gud, ta i det.
Ja.
Gud, vad spännande. Det blev så fascinerande, för att alltså den här delen kan man prata mycket om, just det här när man jobbar med, när privatlivet, det personliga och jobbet och allt det vävs ihop.
Mm.
Det är ju så viktigt att man kan balansera det, för att man inte ska känna att man, alltså, det är såklart superviktigt att det är genuint och man känner att man är sig själv och så.
Mm.
Och att det finns en integritet.
Mm.
Och alla de bitarna.
Mm.
Men det är såklart också svårt. Alltså, mm. Det är ju någonting som måste växa fram.
Det finns en sak som jag tror att vi aldrig skulle så här lägga upp på Ångestpodden.
Mm.
Och det är typ om vi festar eller är på så, dricker alkohol.
Ja.
Nej, fast vi, alltså, har, jo, vi har spelat väl in saker där vi har.
Ja, men typ såhär, alltså, skål, alltså så. Men jag menar, säg att vi typ skulle ha, nu har man ju inte det eftersom det är corona, men så säg att vi skulle ha en utekväll.
Mm.
Det tycker jag känns såhär, det är väl inte jag ska vara här.
Nej, för det känns lite för, det känns inte så proffsigt.
Nej, det känns så.
För ångest på ens konto liksom. Mm.
Det är så, nej, det vill jag inte ska vara här.
Mm.
Nej.
Men jag tror också faktiskt att det är en räddning där, återigen, att vi är två personer. Mm. Hade jag ut ångest på den själv och bara hela tiden så här känt att jag måste dela med mig mer och mer av mig själv och att allt ska kännas genuint, och jag tror jag hade mer bara gått upp i det och levt i det hela tiden. Nu kan jag ändå lite så här, inte att jag så här lägger över massa jobb på Ida, men vi har ändå lite arbetsuppgifter som bara är våra egna liksom. Alltså jag klipper podden, det är min arbetsuppgift. Alltså då, det
blir, jag bara, vad har jag för arbetsuppgift?
Nej, men det blir lite påminnelse sen om att det är, ja, men typ som idag då när jag satt och klippte podden, då satt du och gjorde upp liksom struktur för sociala medier, då tog du på dig det. Då sitter man ändå lite med sitt eget och blir påminn om att så här, shit, det här är verkligen mitt jobb.
Mm.
Alltså vilken in, alltså.
Ja, men, och sen alltså, vad gäller Instagram, jag tror att vi hade haft svårare om det var Instagram som var vår huvudgrej. Ja.
Mm.
Då tror jag det hade varit så mycket svårare.
Mm.
För det tänker jag ibland liksom, alltså på något sätt är det som att vi alltid tänker att så här, men vår huvudgrej är podden.
Mm.
Så den behöver mest kärlek.
Mm.
Alltså jag ibland, alltså vi är ju så, oj, nu glömde vi filma det här och nu glömde vi det. Alltså och att det inte gör så mycket.
Vi är inte så jättenoga.
Nej, vi är inte så noga med så här, flödet ska vara fint. Vi bryr oss inte
men, så mycket. Men och det var ju också lite så skönt när vi liksom, det kan vi ju inte att vi använder som en ursäkt, men vi vill ju inte ha det här perfekta flödet heller.
Mm.
För
nej.
Det stör ju lite Ångestpoddens hela idé.
Precis.
Om att ingenting behöver vara perfekt.
Mm-hmm.
Vårt flöde kan vara lite så High Chaparral.
För, ja, underbart.
Ja.
Ja, men det måste
det
nog
tror
få
vi
vara.
Också behövs liksom.
Mm. Ja,
verkligen.
Mm.
Okej, ni ska få den sista frågan som alla mina gäster får.
Aha.
Och nu är det ju två personer här, så då får ni liksom ta en varsin version eller så. Fri tolkning. Vad är inte som det ser ut?
Jag vet en sak som inte är som det ser ut, som jag har haft så fel bild av.
Ja.
Och nu tolkar jag detta helt fritt.
Ja.
Träning.
Ja.
Nej, men, vi har börjat träna med en PT. Och vi tycker det är så kul. Men jag är också så här, jaha, alltså jag svettas som en jävla gris. Jag har aldrig sett någon svettas så här. Så inser jag, nej, för det fotas innan träningspasset. Aha, det fotas, men man tränar inte så här. Det gör man inte. Alltså så här, träning är fan inte som det ser ut. Det ser så lätt härligt ut.
Mm.
Alltså det ser liksom ut som att man luktar gott.
Ja.
Det gör man inte.
Nej. Bra, den var ny.
Bara, hela tiden.
Nej, men nej, nej, alltså, ibland vi gråter och bara så här, ber om att få sluta. Alltså.
Ja. Mm. Sen har vi inte bara såna hemska pass.
Nej, vi har ju väldigt kul också.
Ja. Oj, vad inte som det ser ut. Ja, men det, som jag har varit inne lite på. Alltså så här, jag tror inte min självkänsla är riktigt som den ser ut. Mm. Jag tror att man får intryck av att jag har väldigt bra självkänsla, att jag är väldigt trygg i mig själv.
Mm.
Och det är jag inte.
Hur förhåller du till det?
Jag har nog inget bra förhållningssätt till det riktigt.
Nej.
Alltså jag letar nog fortfarande i det träsket på något sätt. Att försöka också, men också så här bara rida lite på att så här, ja, men om jag nu ger det här intrycket, kan jag inte bara försöka känna det lite själv också då och ta åt mig av så här, ja, men komplimanger och ja, det folk säger att de får intrycket av mig, kan inte jag bara försöka se det lite själv istället för att så här, skjuta ner det hela tiden, så här, bara, men jag får den här känslan, ja, så är det inte, alltså varför gör jag så, varför försvarar jag det istället för att bara säga, ah, oh, shit, tack, vad glad jag blir.
Mm. Skulle ni säga, okej, nu blir det en till sista fråga.
Ja.
Nu skulle ni säga att ni har prestationsbaserade självkänslor?
Ja.
Ja. Oh.
Mm. Alltså, jo, men så är det ju.
Mm.
Alltså jag önskar verkligen att det inte var så, men liksom så tänker jag att jo.
Mm.
Så är det. Och jag vill verkligen komma ifrån det.
Mm.
Men jag tänker också att det är ingen stress. Jag får find out liksom.
Mm.
Exakt.
Jag skulle ändå säga att det har blivit bättre.
Mm. Ah.
Om det nu är med åren eller vad det är. Men det har blivit bättre.
28-åringarna.
Ja, precis.
Underbart. Hörrni, tack så jättemycket för att ni ville komma hit och lyssna. Och ni som har lyssnat på detta måste ju lyssna på Ångestpodden. Följa Ångestpodden på Instagram.
Ja,
läsa
ja.
Boken som heter
Vi borde vara lyckliga.
Exakt, jag har den till och med hemma. Med signering och allt.
Ja.
Hörrni, tack så jättemycket. Vi ses och hörs nästa vecka. Puss och kram, vi ses inte på stan. Hej då!
Tack snälla, hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Allermedia.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.